Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med Olof Mellbergs bilskola. It's time to get rebel! Ja, äntligen får vi säga. Nu är vi igång.
Ja, nästan i alla fall. Vi är ju
vi har ett datum.
Negativt med att man inte ska ropa hej innan man har sett avsparken här, men vi är igång.
Vi har ett datum. Har ett datum. 14 juni drar det igång. Och ja, beslutet kom ju här i fredags och det var en lättnad för alla, framförallt alla klubbledare tror jag, va, eller klubbdirektörer och sportchefer med tanke på det ekonomiska läget.
Ja, det var nog många som drog en lättnadens suck, även om vi återkommer till det senare i avsnittet, att jag tror att den där diskussionen om framtiden kommer bli mer aktuell nu när de väl kan börja spela igen. Att det här var liksom hygienfaktor för dem lite grann. Du drog ju loss det och kunde avslöja kvällen innan där att myndigheten skulle kommunicera det här på fredag morgon.
Exakt.
Och till och med vilken tid det skulle vara, presskonferens och såna här grejer. Är det här ett steg på vägen mot att du blir politisk reporter istället och börjar berätta? Kan du berätta någonting om LAS-utredningen liksom? Hur går den? Vad kommer hända där?
Ja, den går det tungt för, verkar som. Löfven sågar sitt eget förslag.
Ja, och när kommer att kommunicera?
LAS tas bort. Den kan också men vad heter... Ja, men vad, om vi ska börja med det här då. Dels betyder det att allsvenskan drar igång och vi fick ett spelschema. Där vi hade ju tidigare sagt att premiären skulle vara Sirius-Djurgården och det blir det nu. Jag tror till och med att vi har... Vad heter det? Klockslagen här. Jag tror att premiären av Allsvenskan blir den 14 juni klockan 12 mellan Sirius och Djurgården. Jag tror det är SEFs förslag.
Att det är första matchen?
Ja, precis. Klockan 12. Så att det är första matchen. Men om vi ska ta det här med tiden då. Vi har ju fått ett spelschema här första, andra och tredje omgången. Men där vi inte vet vad, exakt vilka tider matchen är. Det är kanske några fans som är intresserade av vilken tid deras lag spelar. Eller några supportrar ska vi säga. Fans, det är musikfans. Så att om vi ska dra det här då. Det är mejlet som SEF har skickat ut till klubbarna. Och de skulle komma med synpunkter på det. Och de har kommit med det in till Svenska fotbollsförbundet. Så att det här är ju preliminära tider. Men det ska inte vara några stora förändringar här. Så första omgången det blir, så blir alltså Sirius Djurgården klockan 12. På söndag. Och sen blir det alltså Norrköping-Kalmar klockan 2:30, Göteborg-Elfsborg 2:30 och sen blir det Örebro-AIK på söndag klockan 5:30 och sen Helsingborg-Varberg klockan 5:30 och sen är resterande matcher Malmö-Mjällby, Falkenberg-Häcken och Hammarby-Östersund på måndag klockan 19.
Det är bara kvällsmatcher på måndag alltså då? De spelar
och sen
ändå så.
Ja, exakt. Och sen är det alltså en omgång på onsdag och torsdag, omgång 2. Där spelas alla matcher klockan 19. Och då är det alltså...
Så det är full omgång på den torsdagskvällen?
Ja, men det är då uppdelat på torsdag och onsdag då. På onsdag spelar Djurgården Örebro, Kalmar Helsingborg, AIK Norrköping, Varberg Göteborg. Och sen på torsdag spelar Mjällby Falkenberg, Östersund Sirius, BK Häcken, Malmö FF och Elfsborg Hammarby. Och sen är det ju omgång tre, vad jag ska säga där, vad som kan vara viktigt där, det är alltså Hammarby AIK derbyt på söndag ska också börja 17:30.
Okej.
Okay. Lite ovanligt om det skulle bli en kvällsmatch.
Ja, det brukar inte
vara derbyn tidigt. Men nu när det inte är publik och så där, så spelar det väl mindre roll om det liksom samlas på pubbar och så där. Det ska de inte göra, så att det är väl ingen risk för bråk och så där, så då kan man ta den på kvällen.
Precis. Tror vi verkligen att det inte är någon risk för bråk?
Ja, alltså jag tror inte det blir någon slagsmål på någon bar. I så fall samlas de på ett grustag eller någonting då, som de brukar göra. Men det var i alla fall lite tider.
Pappgubbar, ja eller nej, Disco?
Ja, pappgubbar, ja. Nej, det känns som att för oss spelar det ingen roll. Ska vi sitta bredvid de där pappgubbarna då på pressläktaren? Nej, det känns som att... Det var ett väldigt jag vet inte hur det känns i och för sig. Det är ju spelarna vi ska fråga om det här egentligen, för det är ju de som, det är väl den här känslan man vill åt. Det kanske är mycket bättre med 5000 pappgubbar, för att det blir liksom den här känslan av publiken, eller att man ser en tomma läktare liksom. Så att det kanske blir något psykologiskt där, att det blir mer känsla av träningsmatch när det är tomma läktare än om det sitter pappgubbar där. Men spontant så tror jag att jag säger nej till pappgubbar.
Det känns ju som att det visuella kanske inte är lika viktigt som ljudet. Det känns som ljudvolymen är den som gör att spelarna spelar ett annat flow. Men jag vet ju inte. Liksom. Jag har ju inte spelat några matcher inför publik på det sättet. Men man tänker ju sådär spontant att publikljud eller något ljud i alla fall i bakgrunden. Det är inte vilket ljud som helst. Det vore ju konstigt att ha en skock fiskmåsar som låter i högtalarna. Men att det är något ljud i bakgrunden som ändå liksom kanske kapslar in matchen i en liten bubbla. Att jag tänker att det kan kännas som, det liksom som att spelarna spelar i en bubbla med ljudkulissen runt omkring sig. Nu kommer de höra varandra och tillslaget på bollen och alla såna här saker på ett helt annat sätt. Att det kan säkert liksom bli ännu mer en känsla av att ge mer träningsmatchkänsla åt alltihopa än att det är tomt på läktarna.
Ja, så kanske det är. Och sen kan jag ju tränarna, som många brukar gnälla på att man inte får fram instruktioner i derbyn och sådär. Det kan de ju, behöver de inte gnälla på nu. Nu kommer alla instruktioner höras till
och med. Ja, det kommer väl vända att de får fram för många instruktioner. Ja. De gjorde allt jag sa. De är vana vid att ropa 10 grejer.
Jo, men så hör ju motståndarledarna också vad de säger. Så då kan de ju ändra taktiken. Där är
ja, så sågningar av spelare på bänken kommer ju höras mycket mer också. Att ja. När någon blir riktigt lack på en dålig bakåtpass. Det är tur att Rössle inte är kvar för MFF. Att de hade hört allt han sa om dem. Jag ska låsa in den jävla toaletten efter matchen.
Men det kommer ju bli jäkligt konstiga matcher.
Ja, och det finns ju redan en sorts fingervisning där från Tyskland, där ju en del spelare har pratat om det där. Och det är väl även exempel runt om i Europa och även Sverige där man har börjat förbereda spelarna på den här psykologiska förändringen att spela match utan publik. För att jag vet att vi har varit på en del landskamper där det har kommit jättelite folk till Friends. Där det har varit väldigt glest, till exempel att de har mött någon så kallad blåbärsnation på hemmaplan och det har varit lite svag biljettförsäljning eller någonting. Då kommer ju spelarna ofta ut och aktivt klagar på att det känns som en träningsmatch, det känns inget kul, det känns...
Och då har de ändå liksom inmarsch och sånt där musik innan också, så att det liksom känns
ja, mer 4000 entusiastiska barn som jublar.
Ja, precis.
Nu är det ju ingenting.
Här kommer det bli ingenting. Det kommer inte ens bli liksom inmarsch eller någonting, så att det blir liksom bara gå ut och lira som det var en träningsmatch. Så att det ska bli väldigt intressant. Och känns det, alltså jag trodde ju när Bundesliga skulle köra igång att nu kan det bli jättemånga skrällar och så här skrällag ska vinna. Men det känns ändå inte som det har blivit speciellt många skrällar. Alltså det är Red Bull Leipzig som har spelat lite oavgjort. Men det är så här, Bayern München har kört över alla. Dortmund har kört över de flesta utom Bayern München, va. Så det har inte blivit så här jättemycket uppseendeväckande och konstiga resultat ändå. Och så vid Danmark nu också, Köpenhamn vann ju 4-1.
Så himla mycket i Tyskland att man skulle ta bort hemmaplansfördelen och... Var de här resultat, man har gjort analyser av de resultaten de första omgångarna här då, om det liksom är statistiskt avvikande från hur det såg ut, fördelningen såg ut innan. Men det är för litet urval för att prata om än så länge, tror jag, att om det har haft en sån, man kommer ju också kunna tolka väldigt välvilligt då i olika riktningar ganska tidigt här, att säg att de traditionellt starka hemmalagen, så att Bayern förlorar 2 hemmamatcher, då kommer det göras världens grej av det där direkt.
Ja, exakt. Men det kanske är så enkelt som att säsongen ändå liksom.
Precis, det kanske inte är så himla. Så där får man då vänta med. Men det ska bli intressant att följa den aspekten av det, såklart. Jag pratade med en seniorfigur i svensk fotboll för ett tag sedan, som jag inte ska namnge här, som sa att i diskussioner med klubbledare så är det högt självförtroende och en viss försiktig liksom optimism från de mindre klubbarna i landet. Att det här kan bli en riktigt bra säsong för dem. Att många av de tyngdlagar som kanske förankrar de klubbarna i botten av tabellen i vanliga fall inte blir lika gällande nu här, bland annat då med hemmafördelar, att de slipper komma till Stockholmsarenorna eller till Malmö eller till Göteborg och liksom kvävas i ljudkulissen och där hemmalaget bärs fram av det där, men dessutom att även om de andra lagen, de stora lagen, har bra startelvor, mycket bättre startelvor, så spelare 8-16 i trupperna kanske inte är lika stor skillnad på, att man kan fylla på med fler egna juniorer där och sådär, och att det kommer bli viktigare i år för att man matchar hårdare och att då kommer resultaten jämna ut sig mer över säsongen. Ja, det var någon, och det var någon som sa att någon ledare i en av de minsta klubbarna i Allsvenskan har sagt att vi kan fan vinna i år. Så pass kanske det inte riktigt är.
Nej, det
men
inte
att vi får upp någon av de mindre lagen på övre halvan och en mer liksom, ja, en ekonomisk fördelning som ser annorlunda ut. Det kanske så kan det säkert bli.
Nej, jag tror inte att något av de mindre lag kommer på den övre halvan. Men det kan säkert bli en del uppseväckande saker. Däremot får man ju säga att Hammarby, om man ser på de här tre första omgångarna, är ju dunderförlorare ekonomiskt. De får alltså ett hemma derby mot AIK utan publik. Jag menar, det måste vara ett bortfall, ekonomiskt bortfall på 5-6 miljoner. Sen kostar det ju att ha ett derby också såklart. Men det kan de ju absolut inte vara nöjda med.
Nej. Nej, det är
dundernit.
Det känns ju som, ja, och det är ju, vi kommer in, ja, vi ska prata lite senare i avsnittet om det som hände i veckan här, för det kom ju en hel del ekonomiska prognoser från klubbarna och så, men ja. I Hammarbys fall så de talar ju också öppet nu om ett worst case scenario på bortfall på 65-70 miljoner den här säsongen, och det är klart att hade det går att få publik de sista omgångarna i år och de har derbyn och så vidare, så är det avgörande för dem jämförelsevis med om de kan spela de matcherna hemma mot Falkenberg eller Mjällby liksom. Det blir ju stor skillnad. Men ja, vi har pappgubbarna, vi har publikljuden, vi har resandet, vi har de olika aspekterna av det här. Vi har pratat lite om hur klubbarna som inte har lika stora ekonomiska muskler kommer klara sig. Vad tror vi händer då om det visar sig att det diagnostiseras fall av den här sjukdomen bland spelare i serien?
Ja.
Vad har vi för liksom fått för vad ska vi säga, för vinkning om det? Det verkar ju inte som att liksom, om en spelare blir diagnostiserad, testar positivt för covid-19, att det här kommer slopas då, utan
nej,
man ser det som en risk som man helt enkelt spelar med.
Exakt. Ja, men jag menar, kolla på hur det ser ut i övriga samhället nu. Jag menar, här i Stockholm känns det som alla har släppt på att det här corona knappt finns. Jag menar, du som bor nära Tanto där, såg du hur det såg ut i Tantolunden igår?
Ja.
Det var ju helt sinnessjukt.
Ja, med tanke på den mängd skräp, nu kommer det låta som en gammal surgubbe, med tanke på den mängd skräp som människor hade lämnat efter sig, så måste det gissningsvis varit uppåt 1,5 miljon personer där.
Ja, jag såg en bild som skådespelaren månader. Helena af Sandeberg la ut, och det var alltså knökfullt i Tantolunden.
Ja.
Ofattbart.
Stackars Tantolunden.
Ja,
helt enkelt. Nej, men så att jag tror inte att man kommer kunna hålla fotbollen ansvarig för det då, att den skulle bli en motor i smittspridningen eller att man stänger ner det här igen på grund av det, utan det känns som att det här är ju en del i en större strategi. Att jag tror inte att, för det har kommit en hel del frågor om det, att vad händer om en spelare testar positivt? Och det här var ju väldigt känsligt i början i Tyskland, tror jag, att
ja,
men om man inte kunde. Sen är det väl, det skulle kunna hända även om spelarna själva tycker att det känns för osäkert. Alltså om det blir många fall från vissa matcher så där, att de själva känner att det här. För det har inte varit så jättemånga spelare som har uttalat sig tveksamt om det här ännu. Att
nej,
de tycker att det här inte känns toppen. Och det har det varit i andra länder, att de har tyckt att det känns olustigt och så. Inte i Sverige ännu.
Däremot måste det vara olustigt. Jag menar, det finns ju några spelare som är riskgrupper. Jag menar, Jesper Karlsson har väl pratat jätteöppet om sin diabetes till exempel. Det är väl säkert fler spelare som har diabetes som kanske inte är lika öppen med det. Så det är väl en riskgrupp där också. Liksom. Hur känner de och hur skyddas de extra eller något sånt där? Så att det finns ju
det finns säkert de som men just med Karlström vet jag inte om han har. Det är väl beroende på vilken typ av diabetes man har, om man är i riskgrupp eller inte. Så att vi ska väl inte kategorisera honom som riskgrupp rakt upp och ner här. Men, det kan
vara. Kan säkert finnas spelare som är riskgrupp.
Absolut. En annan nyhet från veckan, förutom att Allsvenskan börjar, vilket vi inte får säga att det är en nyhet med stort N, så är det kom det en till sån här som du också var tidigt på och kunde berätta om redan för 1,5 vecka sedan, och det är ju att Ola Toivonen är helt klar för Malmö FF. Berätta
mer. Ja, precis.
Mer.
Jo, det blev ju klart här. De har ju förhandlat fram och tillbaka, och som jag fattade som så är det ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2022 i 2,5 år. Det har ju varit väldigt stökigt där i Melbourne City, eller inte bara i den klubben utan för övrigt i hela A-League där. Först skulle den inte dras igång, och då åkte de flesta utländska spelare hem. Ola stannade kvar med sin familj och var väl inställda på att ligan skulle ställas in och att han skulle liksom åka hem till Sverige. Men så kom det ju besked här i förra veckan att de skulle dra igång i mitten av juli. Men då hade ju tränaren redan dragit hem, och de alla andra utländska spelarna, de kommer inte tillbaka, så att laget står utan tränare och ett par andra utländska spelare. Och Toivonens kontrakt gick ut i sista maj, och de hade väl förhoppningen med Melbourne City om att kunna, att kontrakten skulle förlängas automatiskt om spelarna sa ja då, tills ligan var slut. Men Ola Toivonen kommer och åka hem till Sverige 4 juni, som är 4 eller 5 juni tror jag. Han hade bokat biljett hem, så att han åker hem då, och sen så lär han väl ansluta till Malmö, som jag har förstått det då, antingen innan midsommar eller strax efteråt. Så han kommer att presentera sig i alla fall innan 1 juli.
Blir det en tung lönepost för MFF?
Ja, det tror jag. Eller, inte så tung. Vi har ju pratat om det tidigare, vad de har gjort med de här sign-on-bonusarna och sånt tidigare. Så att det blir väl inget som de inte klarar, såklart. Men det är klart att en tung lönepost med allsvenska måttmätt blir det ju såklart. Men inget.
Vi får se här. Det blir intressant att se hur många andra klubbar förutom MFF som fortsätter att plocka in spelare på sin lönelista de kommande månaderna. Det känns ju som att de kanske är lite i egen position att kunna göra det, och framförallt med spelare som Toivonen då. Att,
ja, men framförallt tror jag också att Malmö räknar och blir av med ganska många. De har ju, om du kollar på till exempel sånt som Jo Inge Berget, han lär väl sökas efter en ny klubb.
Precis, men vi kan ju komma in på det. Ja. Vi kan komma in på det där. Det är ju en före detta Malmö FF-spelare, ett litet triangeldrama här, som man kallar det för det, mellan Marcus Rosenberg, som ju är agent nu då, och en del seniora figurer i MFF, och så tränaren Jon Dahl Tomasson, som har för avsikt att satsa på en del yngre förmågor. Kan du redogöra för det där lite grann för de som...
Nej, men Marcus Rosenberg har ju tagit över några MFF-spelare, och den sista spelaren som han tagit över nu är Marcus Antonsson, som han ska bli agent åt. Så han försöker skapa sitt eget litet välde där, känns det som, i truppen. Har väl sedan tidigare också var Eldar Rakip och flera andra, som jag har förstått det. Så att det blir lite spännande där, att han går fram som långvält och tar över MFF-spelare efter MFF-spelare. Sen så kom det uppgifter här också i veckan, här var Sportbladet som skrev om att Rasmus Bengtsson och Jon Dahl Tomasson hade haft en dispyt. Så att jag vet inte, det känns som det är lite press på Tomasson här. Du har också Gishe Molins, du har flera Berang Safari, såna här etablerade spelare som kanske inte är supersäkra på sin plats då, framförallt inte när Ola Toivonen kommer.
Nej, och det där är också en ganska ska vi kalla det för tung klunga i omklädningsrummet i Malmö FF, även post Rosenberg här då, att ge sig in. Det kommer krävas en hel del diplomati från Tomasson för att sköta den typen av schismer här, eller om det uppstår liksom spänningar på något sätt. Att, det känns ju som att ska han föryngra det här, så börjar man ju ta små steg i början, framförallt. Att
börja bråka med Bengtsson och stora här grejer tror jag inte är det bästa man kan göra.
Nej, det känns som att upprör man den klungan spelare för mycket, eller kommer på kant med dem på något sätt, eller blir ett problem med deras ögon, så kan det spela liksom ingen roll om man har rätt i sak till slut. Nej. Liksom, om det är läge för förändring, föryngring eller inte, utan det går ju inte att riva av ett så erfart plåster från ett omklädningsrum så snabbt, kanske att man bara går in och liksom transferlistar hela gänget, som man hade gjort på Football Manager, utan man får väl försöka skruva på små rattar liksom lite, en efter en.
Vad skulle det stå då på Marcus Antonsson eller Gishe Molins om de skulle lämna in en transferbegäran? Vad är det står på Football Manager? The player has requested a transfer.
Ja, om man spelar på engelska.
Men, det gjorde man alltid för.
Jag vet inte varför man skulle göra. Men det kan bli en rätt intressant följetong det där. Och kanske en lika stor uppgift för Tomasson då, som att sätta det spelet han vill. Att få harmoni i den där truppen. Det var ju det är ju liksom alltid den stora utmaningen i Malmö FF, när du har så många spelare som väntar sig att spela och har kommit med så gott renommé. Att de som inte får göra det måste man ju hålla på gott humör också.
Ja, vinn omklädningsrummet så har du mycket vunnit.
Precis. Du har skrivit någonting om Björn Eriksson här i körschemat också.
Ja, nej, men jag bara på tal om att vinna omklädningsrummet, han har väl aldrig vunnit omklädningsrum hela sitt liv, tänkte jag säga. Men,
nej, men det har han inte.
Det är förvånande, eller förvånande kanske inte är ändå, eftersom, men alltså alla man pratar med inom svensk fotboll verkar ha väldigt svårt för Björn Eriksson just nu. Jag vet inte, han har det kämpigt. Men ändå ska han vara någon form av övervakare nu, så att de här smittspridningen ska hållas nere. Jag vet inte hur det ska gå till riktigt bara. Björn Eriksson ska övervaka och se till så att alla klubbar följer reglerna. Har du någon idé om hur det här ska
Nej, jag
liksom?
läste om det där också,
Ja.
att RFs roll ska bli att liksom då, som du säger, vara som samlande och titta på att inte idrotten, att specialidrottsförbunden inte ballar ur i form av smittspridning då, att liksom plötsligt så är 300 brottare sjuka, eller om det var, jag vet inte vad man menar med det riktigt, men ibland det var väl ett av många utspel där som jag tror att liksom förbryllade fotbollsledare lite grann, där RFs roll i saker och ting inte är helt tydlig. Och jag såg en del diskussioner om det här med att det har kommit kritik. Jag tror Olof Lund tog upp det i sin blogg bland annat, att det kommer kritik mot RF. Och han menade väl att det blir konstigt att kritisera RF när man i vanliga fall hyllar föreningsdemokratin, och att det är så himla bra att RF är föreningsdemokrati. Och RF som idé och funktion, liksom, som organisation har jag inget, tycker jag inte liksom är något problem så, framförallt inte i och med att det kan fungera som liksom vakt för 51%-regeln. Det som jag däremot tycker man kan prata om är hur RF tillämpas och fungerar, och framförallt ledarskapet, som ju är väldigt spretigt hela tiden, där de här otydliga uttalandena till höger och vänster från Eriksson skapar olika schismer och konflikter som känns helt onödiga rätt ofta. Så att det är väl, jag håller med dig, det är inte jättemånga som är så där himla pigga på honom och hans nästa utspel hela tiden just nu i fotbollen.
Vi tar lite korta saker och bara då här angående IFK Göteborg. Här så var det ju Marcus Vulkan, vår eminenta kollega, som avslöjade att Asamoah Gyan att IFK Göteborg har fått ett erbjudande om att värva honom. Men det var väl inte sådär jätteaktuellt vad jag har hört, så är det inte något som Göteborg kommer gå vidare med. Men det var ju en kittlande nyhet att ett sådant namn som Gyan blev erbjuden till Blåvitt.
Det är en hel del andra spelare som ryktas iväg också. Ja. Gigovic dök upp nyheter om här också i veckan.
Ja, Gigovic till Serie B var fotboll direkt. Men som jag fattade så vill han inte till någon andra liga. Och att jag tror att det är nog större chans att han går till en första liga. Men att han är het på marknaden, det råder det väl inga tvivel om.
Ja, precis, vi kommer prata om Gigovic varje avsnitt resten av 2020.
Ja, det var ju lite roligt där också. När Erik Persson på Helsingborgs Dagblad hade frågat varför Gigovic inte var på träningen, då hade han fått till svar att de var på körlektion.
Ja.
Det var ju, låter ju ett ganska helt osannolikt att man skulle få ledigt på grund av en körlektion i en proffsgrupp. Och framför allt att Olof Mellberg som tränare skulle sagt ja till det här. Det måste ju vara uppkörningen i så fall då.
Alltså att Olof Mellberg låter någon annan vara handledare än sig själv.
Ja, exakt. Men det måste ju vara uppkörningen i så fall. Det kan inte bara vara en vanlig körlektion, tänker jag. Nej, men jag vet inte. Det kanske är så tillåtande i Helsingborg.
Han har fyllt 18, Gigovic, eller han? Så han får ju ta det nu. Ja, men det kanske är också en förberedelse för Italien att han ska flytta dit och att de kör som galningar där nere. Att han behöver vara riktigt bra på att köra, så han tog en extra lektion. Så det kanske är klar för Serie B. Det kanske så vi ska ta.
Men det vore ju helt sinnessjukt om han skulle gå till Serie B. Alltså ett, ta en Serie B-klubbens råd i de här coronatiderna och betala 20 miljoner. Och två, vad ska han till Serie B att göra i så fall?
Ja, jag håller med.
Alltså det måste vara det sämsta karriärsplaneringen någonsin i så fall.
Det låter...
Men han större undra skett.
Planerad och förnuftig innan här, så att jag kan inte föreställa mig att han går dit heller riktigt.
Nej.
En sista övergångsnyhet från veckan som du drog fram också var ju att Sebastian Andersson jagas av både Brighton och Valencia.
Ja, som jag fattat så har de trappat upp och är beredd att köpa loss honom i sommar då. Och sen är väl frågan hur han ställer sig till det. Skulle de hålla sig kvar i Union Berlin, vilket det pekar på nu då, då sitter han ju väldigt bra sits. Men skulle de åka ur, då lär det nog kanske bli en flytt till, varför inte Brighton då? Potter har varit på honom ett par gånger, så att det borde väl vara en fin matchning där. Men vi får se vad som händer och vad han själv vill.
Vore coolt med honom i Valencia också, tycker jag. Och sen får man väl säga att de här 12 målen som det är nu i Bundesliga gjorde
ytterligare. Det är ju ruggigt starkt.
Är ju fantastiskt bra.
I ett bottenlag, så att säga.
I ett bottenlag, att både han och Robin Quaison har gjort tvåsiffrigt där. De har väl gjort 12 var nu. Med, i två lag.
Oj, har Robin Quaison gjort 12 mål? Ja, det har han fan gjort. Det är fan imponerande.
Nej, men att det är två lag som har gjort... Och jag menar att en svensk forward skulle göra 12 mål i Bundesliga kändes otroligt långt borta, förutom Zlatan då, under en period av kanske 10 år nästan.
Ja, verkligen.
Jag vet inte när vi senast vi hade en anfallare förutom Zlatan. Det var väl Henke liksom, som var uppe på de siffrorna i de bra ligorna i Europa. Elmander gjorde inte de målen, gjorde inte 12 mål i Premier League. Han gjorde väl typ 6-7 kanske för Bolton som mest där. Men att nu har du två spelare då som har gjort 12 mål i Bundesliga och dessutom Alexander Isak som ligger på, sitter på totalt saldo på 14 i Real Sociedad. Det är ju, ja, det är lyxproblem nu för
verkligen.
För Jan Andersson får man säga.
Det är tur det är ett år till nästa landskap typ.
Ja, herregud. Men apropå RF Disco, så läste jag en intervju med Örebro SKs sport, klubbchef heter han, Simon Åström på SVT. Och den gav han då i samband med att fler och fler lag i Allsvenskan började släppa prognoser och delårsrapporter här i veckan. Där Häcken berättar att de går back 40 miljoner. Det stora skälet till det är ju såklart att Gotia ställs in för dem, men även en hel del andra aspekter i deras ekonomi. Malmö FF tappar 20 miljoner. AIK backar 20 miljoner oberoende av coronakrisen. Det kommer ju därför bli värre för dem. Det handlade framförallt om ett transfernetto som de inte kunde upprepa från fjolåret. Och Hammarby sänker lönerna med uppåt 20% i vissa fall på sina spelare och anställda. Och Henrik Kindlund pratar i samma pressmeddelande om ett värsta fall, att man har ett bortfall på 65-70 miljoner för hela året. Ja. Och det här kommer ju nu ersätta diskussioner om när kan serien börja, för nu kan serien börja. Och det var väl det jag menade i början av avsnittet när vi pratade om att en allsvensk premiär som en sorts hygienfaktor för klubbarna här, att skulle de ha någon chans att hämta sig från det här, så var det genom att spela fotboll den här säsongen. Och man får då pengarna från tv-avtalen och man får pengarna från de centrala partnerna, bolagen till SEF, till exempel Unibet. Ja. Simon Åström i alla fall, han rör ju vid ett ämne som kommer bli den stora samtalspunkten här nu framöver, tror jag. Och det är när SVT frågar honom om de uteblivna publikintäkterna och hur det slår mot Örebro. Och han säger att vi kommer behöva mer stöd för att klara oss genom det här om inte elitfotbollen ska gå under, säger han. Och han säger det utan att låta speciellt dramatisk, för att då frågar de honom så här: ser ni ut att få något stöd för uteblivna publikintäkter? Ingenting, inte överhuvudtaget. Nej, jag hade hoppats att en del av det statliga stödet som gick ut skulle gå till just de intäktsbortfall som vi drabbas av under våren, och det var de första signalerna. Men att man då från RFs sida gjort en omprioritering och pengarna går istället till ungdoms- och breddidrotten. Och han, Simon Åström, säger att det är möjligt att det är rätt prioriteringar, även om det såklart inte gynnar oss. Det finns inga fallskärmar eller annat som dämpar vårt intäktstapp. Och han är också inne på det här att starten den 14 juni är ett bra första steg, men att sen kommer ju liksom den stora utmaningen, och att alla klubbar sitter i samma båt. Och det som man måste fråga sig här då, som kommer bli den stora frågan, för att man kan ju då hålla på och förfära sig och, som jag har gjort i flera texter här, måla upp allvaret i den här situationen och försöka inskipa någon sorts liksom panikläge här, att hur ska man lösa det här, därför att det är så mycket pengar på väg bort. Och Häcken säger ju i sin kommuniké till exempel att de är mer väl medvetna om att intäktsbortfallet kan bli bra mycket större än de 40 miljoner de pratar om där. Och då är frågan, vem går in och stöttar upp det här? Vem ska betala för?
Det måste ju vara
vem ska
staten.
Betala notan för coronakrisen? Ja, det måste ju vara staten. För att vi kan då gå igenom alternativen till det. Det ena är då att det skulle vara fansen, eller att supportrarna skulle kunna klara det på något sätt. Ja. Och det känns uteslutet. Det är uteslutet. De finansierar ju inte klubbarna tillräckligt stort i vanliga fall heller. Det här med den frågan som kan bli intressant är ju då om man betalar för årskort även om man inte kan gå på matcherna. Vill man ha återbetalning för årskorten, så blir det ju ännu djupare problem för klubbarna såklart. Och det där försöker ju de ju vädja om lite snällt nu, att liksom, ni har rätt till återbetalning, men väljer ni det så blir det skitjobbigt för oss. Liksom.
Ja.
Det andra är ju spelarna då, att med kollektiva lösningar, att man gör som i Hammarby, att man gör kollektiva omförhandlingar av lönerna för att sänka kostnadsposterna. Och det kommer säkert bli aktuellt också, men det räcker inte heller att sänka lönerna med 10-15% för så många lag. Vi har frågan om extern finansiering, och det kan säkert bli aktuellt i några fall, men det är ju fortfarande så med tanke på...
Alla kommer inte kunna skrapa fram någon rik person som går och fixar det där.
Nej, och hur mycket pengar vill externa finansiärer lägga in när du inte får avkastning på pengarna heller, eftersom du inte kan bli majoritetsägare, så att det kommer kanske inte bli räcka heller riktigt. Och det är ju dessutom också punktinsatser. Det behövs ju löpande intäkter som funkar. Och då kan vi ta den sista posten som skulle kunna vara sponsorer i sådana fall då. Och de har ju inte så mycket pengar heller, eftersom många bolag går på knäna, många företag går på knäna själva till den här krisen. Så vad som är kvar är ju statliga medel och pengar som ska gå då via RF. Och där tror jag att vi nu, om jag ska gissa här då, så tror jag att det som ligger framför oss är en diskussion om ett speciellt kompensationspaket till elitfotbollen, därför att den är så hårt drabbad, därför att de har så stora intäktstapp, där de behöver detaljera och räkna själva ganska mycket. Och det här borde RF göra åt dem. Och det här var väl en av de sakerna som jag tycker att de har varit sena på. Det här borde varit rätt klart redan från mars. Därför att tittar man på de här papperna som de skickade in till Amanda Lind och kulturdepartementet när de bad om pengar första gången, så hade de gjort en överslagsräkning på intäktsportfallen fram till sista april för all idrott i Sverige på 500 miljoner. Men det som har hänt därefter, eller fram till den sista april tror jag var, det som har hänt därefter är ju att fotbollen redan har förlorat hundratals miljoner kronor.
Ja, det är det som är problemet, de det stora problemet.
Få tillbaka själva. Mm. Så jag vet inte hur man ska påverka det där riktigt från fotbollens sida. De måste ju liksom... Ja, vem ska ta fanan i den debatten? Och där kan vi komma tillbaka till det här som jag varit inne på tidigare. Att det pågår ju inte så mycket debatt. Det har pågått en del liksom... Det har kommit en del utspel i samband med att man blivit upprörd över bemötandet från Folkhälsomyndigheten eller såna här saker och skickat något öppet brev hit och dit. Men varför är inte Karl-Erik Nilsson eller Lars-Christer Olsson eller någon av de andra företrädarna i Agenda eller i Aktuellt eller i liksom något nyhetsprogram och med ett förberett case? Kolla, så här mycket pengar kommer svensk elitfotboll tappa. Svensk elitfotboll är också en motor för ekonomin i svensk idrott ganska mycket. Vad behöver de göra för att få politiker att förstå att anslagen måste bli mycket större och mycket mer riktade mot bara fotbollen? Jag vet inte.
Nej, men och jag tror inte det är bara deras problem. Jag tror att det är ett större problem där. Jag tror att dels tror jag att i den här pandemin så tror jag liksom inte att TV-bolagen så här tycker att men det är sport vi ska diskutera i första hand, eller det är fotbollslag vi ska diskutera i andra hand, för jag tror att de förstår inte hur mycket liksom fotbollen betyder och hur mycket den omsätter. Jag tror mer att det är liksom en större fråga är så än att det liksom är...
Ja, och i det där finns någonting ganska irriterande.
Verkligen. Politiker och TV, så fort det gäller pengar, så fort det gäller att de ska kunna liksom sitta och gränsa på hedersläktaren när landslaget gör det bra, då ska de vara med liksom. Men sen när det går dåligt, då är de inte med på tåget längre, politikerna.
Det är det jag menar. I det här fallet så tycker man att fotbollen är så viktig och liksom samlande samhällskraft.
Så man gör när det går bra och vill synas med dem.
Precis, och när man får berätta då för att nu kan Allsvenskan börja, så är det väldigt kul. I stora ord, och man åker gärna på mästerskap och ler. Men i det här fallet så borde det verkligen vara någon som visar kanske lite mer peka finger på fotbollen och säga att här behövs det hjälp liksom, om vi ska då hålla i den här samhällskraften på det sättet. För att annars kommer då klubbarnas ideella engagemang att minska kraftigt också. De kommer inte hinna hålla på med sina samhällsinsatser på det sättet som de har gjort, om de inte har pengar till att bedriva A-lagsverksamhet. Det kommer ju komma i andra hand såklart. Så att det finns tunga argument för det där. Och jag tror den diskussionen är nära förestående. Jag hoppas det. Jag hoppas att någon tar ton lite också. Jag hoppas att vi får någon som leder lite verbalt i det här också. Och försöker förklara och ta sig in. Det är inte så svårt att komma in i Aktuellt. Eller komma in liksom på ett nyhetsprogram i Sverige. Och faktiskt tala inför lite större publik. Och direkt till politiker på ett annat sätt.
Och nu till det som har blivit vårt favoritmoment i podden, nämligen alla frågor som bara dundrar in.
Jag fick ett sms från en person som lyssnar på podden som sa att det här är inte längre en frågestund, det har blivit en folkrörelse.
Exakt.
De här frågetrådarna, och det är jag beredd att hålla med om. Det är ett oerhört engagemang, och vi tycker det är jättekul.
Ja, verkligen. Och jag ska läsa upp det mail här som jag fick apropå den... senast, eller förra frågan från vår första fråga där, Robin Berglund, som frågade vilken låt han tyckte var sämst, eller vilken låt han tyckte var den sämsta. Så svarade du, kommer jag inte ihåg vilken låt tyckte var sämst i världen?
Despacito,
precis. Och jag sa,
glöm aldrig det.
Jag kontrade ju då med att den bästa låten i världen var 1000 dagar härifrån med Perssons pack. Och då får jag ett mail här från Albin Järn. Tjena Disco, lite yngre än dig så hade inte koll på 1000 dagar härifrån innan senaste Disco Noah. Vilken jävla toppen låt. Sugen på att ge mig lite mer musiktips i samma genre. Så att det är ett mycket glädjande mail från Albin.
Ja. Det finns många bra namn på dina spellistor med tanke på hur det kallas.
Så exakt.
Bara köra.
Vi börjar med Fredrik Eriksson här som har en fråga. Kol eller gasol? Vad grillar du på?
Jag är naturligtvis helt handfallen inför en grill.
Okej.
Så jag vet inte, jag skulle lika gärna kunna försöka grilla med tidningspapper.
Ja.
Du?
Nej, jag kör gasol. Jag har en Weber, så att, tyvärr ingen av såna, en sån här klassisk core-grej. R. Lidbom, Jippo på Twitter, frågar: vad snittar ni i mobilanvändning per vecka? Det är ju alldeles för mycket. Jag har svårt att räkna ut det, men det blir väldigt mycket nu. Dels har man ju jobbet och dels har man allt där och det... ja, man använder väldigt mycket jobbet. Sen har det blivit väldigt mycket privat nu också när man dottern börjar bli... äldre, då vill man ju hon kolla på ja, Netflix och YouTube och allt vad det är. Så att det är
ja, plus ditt sidoarbete för att bli en av Sveriges mäktigaste influencers.
Exakt, och nu är vi nära 10 000. Nu är vi nära 10 000.
Det ska vi inte sticka under stol med här. Jag pendlar, jag tycker att den här skärmtidsmätaren har blivit konstig på sistone, men jag brukar pendla mellan 3 och 4 timmar om dagen.
Den vågar inte jag kolla på en gång.
Jag gör ändå det och mår lite dåligt över den varje söndag när det dyker upp. Marcus Tapper, vad tycker ni om Sebastian Mattsson?
Ja, den frågan har fått väldigt, väldigt många likes. Nej, han är en superkille, härlig stilist, och det ska bli väldigt intressant att läsa hans nya bok, eller hans enda bok hittills, va, som han har gjort. Han är ju författare, journalist, författare nu för tiden.
Ja, han blir alldeles, han är också, han, vi vet ju honom bara två. Han ger ju sken av att inte bli glad av den typen av hyllningar, men han blir jätteglad egentligen och mår väldigt bra av det. Han är en saknad kollega hos på Expressen.
Jag undrar mest hur hans huvudbonader går hem på Allermedia. Den frågan skickar jag ut till honom själv.
Den gick ju både hem och inte på Expressen.
Både hem och inte, det var delade meningar. Ja.
Anton, Robin Berglund då?
Ja, Robin Berglund, första frågan tar vi först då, såklart.
Jag tror på fullmåne. Vad är det flummigaste ni tror på?
Svårt. Jag tror inte på så mycket, faktiskt. Gör du?
Nej. Nej, jag är verkligen inte en troende.
Vilket tråkigt heller. Svar. Ja, något väl... måste vi tro på som är lite halvflummigt.
Ja, oh, vilket otroligt tråkigt svar.
Ja, vi funderar på det här lite mer då.
Ja, vi får återkomma.
Ja. Anton,
fotbollsfrågor då?
Ja, men ät Barcheus på vad heter det, Twitter bara. Bästa fyllerkäket, det är Big Boy i vad heter det, Sundsvall. Det är världsklass hamburgare.
McDonald's på Hornsgatan. Mm. Då går vi vidare till fotbollen innan folk stänger av här, som vi har gått på alla frågor som inte handlade om fotboll. Nej. De är oftast roligare.
Ja. Ja, H.M. Bjoraltlien ett tjurhänke på Twitter. Tror ni Per Karlsson lämnar AIK redan i sommar? Jag tror så här, att om Per Karlsson får ett bud utomlands, så tror jag AIK släpper honom, inte gratis, men till en väldigt, väldigt billig penning i sommar. Annars så tror jag att han spelar ut sitt kontrakt med AIK och sedan går han utomlands. Kanske till MLS.
Hur ser ni på David Lindell frågar: hur ser ni på Helsingborgs IF 2020? Och vi har varit inne på det tidigare här, att jag ger ju Helsingborgs IF en chans att överträffa förväntningarna lite grann. Jag tror att de verkligen kommer få fason på saker och ting under Olof Mellberg, och att de har en ganska fin balans på truppen nu med många duktiga unga spelare som ju Mellberg var bra på att förvalta i BP. Så att jag tror ganska mycket på Helsingborgs IF i år.
Ja, jag är inte lika övertygad, men det som talar för är ju Olof Mellberg, som talar emot det, att Gigovic kan försvinna och att de har väl inte jättemycket pengar och värva spelare för. Alexander Milosevic till AIK, att Lukas Valde 9 på Twitter frågar där: kommer Milo skriva på för AIK? Jag tror att det är väldigt oklart. Jag tror att de jobbar främst på Ryssland och The Championship tidigare. Men jag vet att Jurelius och Milosevic var och käkade lunch här för några veckor sedan. Jag vet inte om de diskuterade ett kontrakt då, men det är svårt att säga, men vi får väl gräva vidare där. Men att han har utomlands som prio är väl ganska givet.
Det lär väl börja röra på sig inom ett par veckor.
Ja, precis.
Nu, sparkar
nu,
igången.
Exakt, och när man vet hur det ser ut.
Isak undrar: hur mycket hade det snackats om Okumo om han hade spelat i ett Stockholmslag? Och jag tror att det är en ganska bra poäng. Jag tror att det hade snackats ganska mycket mer om han
hade spelat
i ett Stockholmslag.
Det är klart
jag hade gjort det. Det är en... är bra för Elfsborg som kanske får behålla honom lite längre, sämre för att de får sämre betalt när han väl säljs. Men ser ju såklart superspännande ut.
Ja, det är nu precis. Maxi Angelo: vad är status på Djurgårdens mittbacksjakt? Fortfarande på standby, och saker och ting börjar röra på oss nu. Det finns ligastart inplanerad. Ja, jag tror att de kommer intensifiera det arbetet mer nu. Och jag tror också att de kommer värva, försöka värva en spelare som är Bossman. Framförallt tror jag att de hoppas mycket på Marcus Danielsson fortfarande. Och vad jag har hört så är det helt klart där att han går på lån till Djurgården om inte Kina kommer igång.
Okej. Okay. Och när vet vi det då?
Ja du, det är ingen som vet. Jag kollade med en rätt bra kontakt som har stenkoll på kinesiska marknaden. Och han sa att han inte hade en aning. Det är helt, de vet ingenting gällande de här utländska spelarna. Det är inget sagt.
Rasmus Forsström, Alhassan Yusufs framtid. Vad tror ni han kommer landa och vad ligger prislappen på i dagsläget? Och den har väl gått ner några miljoner med tanke
ja,
på
rådande omständigheter. Ja, alltså det är ju helt omöjligt att bli spekulerande och prislappa nu. Men att han är... Jag tror att det kan komma bud på honom ganska snart. Som jag fattar som så det ganska het. Som... Det har inte kommit några bud än som jag fattar. Men det kan nog komma.
Han blir ju också mer attraktiv för en viss sorts klubbar i och med att de kanske inte... De kanske inte har råd med andra spelare att lag som tidigare shoppade på dyrare marknader och från andra hyllplan tittar ner nu, och då är han superattraktiv för att det finns ju både ålder och talang hos honom som gör att man kan titta lite långsiktigt på honom också.
En fyndig fråga var från FR, Race to Give Up på Twitter. Vad är kriterierna för att få sin fråga uppläst? Finns inga kriterier, vi går på uppstuds.
Nej, vi blandar högt och lågt. Jag såg en annan fråga som jag ville ställa till dig här från vår vän Apex Triplets. Vad tror ni att ni två hade pysslat med om ni inte varit inom journalistgebitet? Jag vet ju mitt eget svar på den frågan. Men vad hade du?
Ja, jag vet inte. Jag gick ju informations- och PR-linje. Så jag var kommunikatör eller informatör någonstans då. Tråkigt.
Jobbigt, vilka läckor du skulle varit därifrån när du hade dig själv som källa hela tiden.
Vad hade du gjort då?
Jag har ju utbildat, jag har ju civilekonomexamen. Jag har jobbat som titeln var managementkonsult innan jag började här. Men jag är inte säker på att jag hade jobbat vidare som det nu om jag hade lämnat Expressen, utan jag hade nog kanske sökt mig mot något annat. Jag tycker det verkar kul att jobba både inom polisen, fast inte som polis utan som utredare kanske. Tycker jag låter spännande.
Magnus Eriksson @ Mange Eriksson 92 på Twitter undrar, vem är Djurgårdens nästa nyförvärv? Jag slår till med det överraskande beskedet att det är en mittback, och vi säger att Kina inte kommer igång då, så då blir det Marcus Danielsson. Och sen på samma tema där så är många som undrar om Mange Eriksson och Djurgården. Jag kollade igår, det är ingen nytt där. Han är fortfarande aktuell för att spela i Djurgården i sommar, men det är väl ingen som har rört på sig där speciellt mycket nu. Sista här då, Mattias Cedersjö. Några rykter om Mikael Ishak till Allsvenskan. Vad jag fattade som så är det Holland som gäller för honom. Han har bud från en klubb där och vill vara kvar utomlands. Jag tror att Allsvenskan är avskriven. Sen vet man aldrig med coronatiderna. Allt kan ju hända tydligen. Så att det är nog lugnt på den fronten. Alltså Mikael Ishak kommer inte komma till Allsvenskan.
Var det det hela?
Folkrörelsen och frågorna är slut.
Nästa vecka är det premiärvecka. Och,
härligt. Då ska vi ladda upp. Ska vi kanske ladda upp? Men vi har ju en tröja till att låta ut. Ska vi kanske ta den då?
Ja, så kan vi göra. Ja. Det kan bli en bra
svung på det hela.
Startskott. Du ska också kolla din skärmtid till nästa vecka. Ja. Och så ska vi redovisa det.
Usch, vad hemskt.
När folkrörelsen gör inträde i... Ja, du får försöka lägga band på dig själv och din dotter.
Exakt.
Den här veckan. Skyll inte på henne nästa vecka. Eller, vi vet vad du håller på med. Hörs då. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.